Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard. Och SAS EuroBonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus-poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 EuroBonus-poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det är det som är viktigt när man väljer en indexfond. Vilka bolag ingår då i jämförelseindexet? Hur nära följer indexfonden det här jämförelseindexet? Och vad är avgiften som man naturligtvis vill ska vara så låg som möjligt?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 211 och det är ett samarbete med Plusfonder och vi har en gäst här, Emil Ahlberg, som kommer alldeles strax.
Och, inte på Zoom då? Alltså,
nej, utan på riktigt. På riktigt ovant i så här coronatid. Men vi kommer att prata om indexfonder och jag tycker detta är jättekul för att vi har gjort 210 avsnitt men vi har aldrig pratat om liksom så här lite nitty-gritty grejerna kring indexfonder, så här, vad är en jämförelseindex, hur skapas ett index, hur skapas en indexfond, vad gör en indexförvaltare på dagarna, vilka nyckeltal tittar man på för att se om en indexfond är bra eller om den är dålig och prata lite om liksom så här bakom kulisserna. Vi till och med pratar om så här, hur är en indexfond uppbyggd med förvaltningsinstitutet som ofta är en storbank, SEB, Danske Bank, versus då att man har ett fondhotell som då ofta genomför affärerna till man har fondbolaget och att fondbolaget aldrig riktigt liksom hanterar kundernas pengar och detaljer.
Men det är ju många som har sina pengar i indexfonder. Vi har ju mycket pengar, mycket av våra pengar i indexfonder. Och då kan man ju undra sig, varför ska jag ändå liksom fatta det här med hur indexfonder skapas eller jämföras i index, vad det är. Men jag tycker att det ger ett djup till att fatta så, Ja, men hur investeringen liksom ser ut och vad som är en bra indexfond. Det blir lättare att välja kanske också då.
Ja, men jag tror mitt mål är att det handlar om att ge en allmänbildning, ge en trygghet i att veta så här, vad är det som händer i kulisserna, vad är det som händer, att inte säga att det är något magiskt, att se också till exempel, det som jag tycker är kul med plusfonder är ju att mig veterligen, detta kan någon läsare får väl rätta mig om jag har fel här, men plusfonder är väl det enda fondbolaget i Sverige som enbart har indexfonder. Det finns ju många som länsförsäkringar som har några indexfonder, men de har ju väldigt många aktivt förvaltade fonder också.
Yeah.
Så att här är det ju verkligen så här fokus på indexfonder. Och det som är lite roligt tycker jag med Emil och hans kollegor då, Mikael och Rickard, det är ju att de började förvalta en fond aktivt. Och sen har de liksom gått över till att förvalta passivt.
Yeah.
Vilket är väldigt roligt, för då har man liksom hela liksom förmågan liksom. Mm. Vilket jag tycker är superspännande. Sen är det ju så också att jag gillar ju plusfonder sedan liksom ett par år tillbaka, just för att de har billiga fonder och att de förra året, hösten 2021, lanserade fonden plus alla bolag Sverige, som enligt mig är den bästa Sverigefonden, för den äger alla bolag, över 330 bolag. Så den hamnade i januari, innan vi pratade med plusfonder eller ens hade någon kontakt, så valde jag ut den som den bästa Sverigefonden i portföljerna.
Mm.
Och sen så under våren har jag haft kontakt, liksom, för jag vill alltid innan vi rekommenderar någonting så vill jag ha liksom lite koll på hur det funkar bakom kulisserna. Och då berättade Emil att de kommer i höst lansera tre stycken nya fonder, tre stycken nya indexfonder, varav två av de här indexfonderna, det har inte ens funnits något index.
Nej,
för dem.
Så var, de är med och skapar det indexet, jämförelseindexet.
Ja, bra Karin. Och indexfonderna. Och det kommer vara då en fastighetsindexfond, det kommer vara en teknologiindexfond och det kommer vara en hälsovårdsindexfond. Mm. Och vi har på Rika Tillsammans och i forumet där på bloggen fått vara med och rösta vilken som ska lanseras först. För att alla ligger inne hos Finansinspektionen, men vi får vara med och rösta vilken som ska komma liksom först. Så att i anslutning till både poddavsnittet och videon så finns det en länk där man kan rösta då på forumet.
Ja, det är ju en ynnest att få vara med och rösta fram.
Ja, precis. Och i detta specifika avsnittet just nu så pratar vi mest generellt om indexfonder, nyckeltal, allt det där. Och sen har vi liksom ett bonusavsnitt då, 212, som släpps samtidigt. Så att denna veckan får du liksom, du kan liksom ha tre timmar Rika Tillsammans och indexfonder, så du kan nörda på riktigt, tänkte jag säga.
Men i andra avsnittet kommer vi prata mer specifikt om
de här tre stycken nya fonderna, och vi kommer att ta upp mycket läsarfrågor, för vi har ju fått in jättemycket frågor till Emil, liksom så här, är de fysiskt eller syntetiskt replikerade? Vad är skillnad på en fysisk och en syntetisk indexfond?
Men du tog du den där nördfrågan. Vi kommer andra som också är lite mer jordnära normala frågor.
Ja, så jag tänker så här, vi behöver inte prata så mycket mer. Jo, sista tips. Så använd gärna den länken för att gå in och rösta, för att detta spelar roll. Mm. Och sen nummer två, brukar jag alltid tipsa att gå in på plusfonder.se på deras hemsida och anmäl dig gärna till deras nyhetsbrev. Och anledningen varför jag tipsar om det är att när ofta så köper de flesta av oss fonderna via Avanza Nordnet, men Avanza Nordnet ger aldrig kontaktuppgifterna vidare till fondbolagen. Och jag tycker så här, har man lagt pengar i en fond, som jag vet många har köpt den här plusfonder, så får man inte månadsbreven, man får inte liksom infon om de här nya fonderna etc. Så att man får liksom ett mejl. Och sen som Emil skojade om, de hade 64 följare på Twitter, så att man kan gärna så
här, han tipsade om deras Twitterkonto,
ja, plusfonder,
som var extremt
så jag tänkte tiden. Så att vi kan hjälpa dem att gå från 64 Twitterföljare till
uppåt.
Yeah. Så att jag tänker vi släpper på Emil och så ses vi kanske också i nästa avsnitt där vi pratar om de nya indexfonderna. Så varmt välkommen Emil Ahlberg. Du är ju en av grundarna till Plusfonder, eller då PSG Capital, som har fonderna plus alla bolag Sverige, plus småbolag Sverige och plus mikrobolag. Och idag så förvaltar ni över 1400 miljoner, har med en 60 000 andelsägare. Och du själv har en bakgrund som civilingenjör på Chalmers, har med en 20 års bakgrund inom finans. studerat vid Harvard, har en master från Stanford. Och sen så pratade vi också att du hade köpt dina första aktier som 14-åring. Och sen har du jobbat på Investor med Private Equity, Palo Alto, New York, Stockholm. Så att varmt välkommen hit.
Tack så hemskt mycket. Väldigt trevligt att vara här.
Ja, vill du lägga till någonting?
Nej, det var en väldigt bra introduktion. Tack så mycket. Kan väl lägga till också att jag jobbat ett par år mer operativt som CFO och ansvarig för företagsutveckling. Mm. Sen har också erfarenhet av suttit i styrelsen för noterade bolag. Ett par stycken där jag också varit ordförande i revisionsutskotten. Så jag har den typen av erfarenhet också.
Ja. Och jag tänker ju så här, alltså, vi känner ju inte någon som har pluggat på Harvard eller Stanford. Vi måste ju ställa den uppenbara frågan.
Så låt mig nu ställa den. Ja. Hur var det? Det är ju lite universitet i världen.
Det är ju häftigt, det är intensivt. Man pluggar och sover mest och upplever inte så där jättemycket av det som finns runt omkring. Även om framförallt Stanford är som en enda stor trevlig countryclub egentligen. De är allt från golfbanor till 30 tennisbanor, simanläggningar och så vidare. Mm. Men
förtjänar det sitt rykte? Får man lov att fråga så?
Ja, det tycker jag nog i alla fall delvis, för att det är ett lite större engagemang både från studenter tycker jag och framförallt professorerna som är extremt förberedda. De känner till varje individ när man kommer till klassrummet.
Med namn alltså?
Ja, och till och med vad för bakgrund. Det var vid ett tillfälle så var det en professor som hade två marknadsföringskurser och så ville jag fråga vilken tycker du kan passa bäst för mig. Och då visste han, du har ju den här bakgrunden, då tycker jag att den här kursen och de två jag ger passar dig bäst. Ofta baserar man ju på class participation, alltså hur mycket studenterna deltar i lektionerna. Då vill de ju ha en bra dynamik. Det är väldigt internationell sammansättning, så att då kan de fråga, ja Emil, vad har du för syn på det här? Och då hjälper det till om de vet lite om vilka vi är då. Mm.
Det är inte så för class participation, är det liksom att du måste vara med i samtalen och så? Ja, funkar det då inte att vara introvert och gå på Stanford?
Jag var ju ganska introvert och kan ibland tycka det är lite obehagligt att vara den som tar ton. Så att det var ju lite ett uppvaknande jag fick i början där. Men det kommer man ju in i, och det är ju faktiskt så att i nästan varje klass så har professorn en teaching assistant eller research assistant som är en student och som hjälper professorn. Och i det fallet så noterar den också vem som säger vad lite grann så också, för att ofta är betyget baserat på hur man deltar. Så att helheten är att man lägger ner mycket mer tid där. Jag tror att lärarna har ett i samhället ett lite bättre ställning och framförallt ekonomisk ersättning, så att man får
de mest ambitiösa lärarna.
Men sen är det klart att jag har pluggat på Chalmers bland annat, och lärarna är väldigt bra där också, och studenterna, men helheten, det blir lite bättre på de här universiteten som vi nämnde då, tycker jag.
Men det kostar ju också att gå där.
Ja.
Eller hade du stipendium?
Om man tar den terminen på Harvard, det var väl i princip egen ficka då. Lite aktiepengar kanske delvis då. Sen hade jag lyckan att få Marcus Wallenbergs stipendium. Han har en fond som heter någonting i stil med internationellt företagande. Så de betalade egentligen hela kalaset där då, som var ett antal hundratusen.
Men hur kommer det sig att det blev ekonomi? För det känns ändå så här, Chalmers och sen läsa ekonomi. Alltså det var ju de som inte kunde räkna som läste ekonomi. Det var i alla fall så vi sa
på Lunds universitet.
Vi som läste teknisk fysik tyckte ju alltid så här, ekonomer, det är de som inte kan räkna.
Jag började ju räkna lite grann redan som, i alla fall 6-åring och tidigare kanske också. Jag har haft stort intresse av matematik. Ända tills jag började läsa fysik på Chalmers, det började bli mer abstrakt. Ja. Då blev det tufft. Så att jag har gillat matematik, fysik och det. Men har parallellt haft ett väldigt stort intresse för ekonomi och företagande. Jag har haft liksom små nästan affärsverksamheter hemma liksom, när jag varit ung och sådär, för att tjäna lite pengar.
Vad då för något?
Nej, men jag har liksom hyrt ut eller sålt saker till familjemedlemmar.
Till familjemedlemmar?
Från det att jag hade ett bibliotek, fast jag tog betalt för att de fick låna.
Detta uppmuntrar dem? Ja. Vi hade gjort det till våra barn.
Jag kan inte minnas att det motverkades i alla fall.
Nej.
Så jag har väl haft, jag vet inte var det kommer från, men att liksom tjäna lite pengar och ja. Så, och sen började jag som sagt köpa första aktien när jag var 14.
Och, vilken var det då?
Jag tror det heter nog Nobel Industrier. Ett bolag som mer hade att göra med kemi då på den tiden för mig. Och man tyckte att man gjorde analys, men med det man vet idag gjorde man ju i princip noll analys. Utan vad man gjorde var att man läste tidningar och kanske någon årsredovisning. Fast man fattade inte riktigt vad det stod i årsredovisningen.
Fast det är okej okay när man är 14 och bara vill liksom köra på. Ja. Eller du kanske hade någon släkting som också var intresserad av
det. Faktiskt inte.
Nej, inte.
Utan det var väl också det här att kan man tjäna pengar på pengar lite grann? Det låter ganska bra.
Men det alltså, jag tycker det låter underbart att tjäna pengar på pengar.
Det är ju som, som vår dotter. Hennes strategi är ju så här, bara köpa aktier i bolag som hon har någon relation till. Typ så här, YouTube, Disney, Netflix,
Google,
Volvo. Ja. Och det sjukaste är ju så här att hon har ju slagit index med så här 40% de senaste åren. Det är bara så här,
Men vi är glada för henne, det är vi.
Men det låter som en vettig approach.
Ja, men jag tänker så här, vi har ju verkligen så här, alltså två avsnitt framför oss här. Vi ska prata om plusfonderna, vi ska prata om nya fonder som ni avser släppa här under hösten 2021.
Ja.
Vi ska prata om lite din strategi också, lite hur du funderar kring investeringar. Men jag tänker att vi börjar, för jag insåg faktiskt när jag gjorde research att vi har gjort 210 avsnitt. Vi har pratat mycket om investeringar i indexfonder, men vi har aldrig pratat typ om indexfonder så här mer specifikt. Alltså så här, hur går det till att förvalta en indexfond? Ja. Hur funkar en indexfond? Vad gör man på dagarna som indexfond förvaltar?
Jättebra, vi kör på med det idag då.
Så att jag tänker så här att vi börjar lite generellt och sen bryter vi ner det i era fonder och liksom tittar på de här nyheterna och sånt.
Mm.
Så att om jag tar liksom den första frågan så här, varför tycker du att man ska investera i en indexfond? Varför liksom, varför ens bry sig?
Jag tycker ett svar är att du får ju en bred diversifierad portfölj till en väldigt låg avgift. Så jag tycker att alla de som inte verkligen orkar sätta sig in i enskilda aktier, som kan vara en approach, att man köper en egen aktieportfölj, då tycker jag att en fond är bra. Och det finns skäl att tro att en indexfond som då generellt alltid har en låg avgift, att det blir en bra avkastning över tiden, över lång tid ska jag säga.
Mm.
Och det är väldigt viktigt med allt sparande egentligen, att man ska ju helst vara väldigt långsiktig.
Mm.
För att korta perioder så...
Och när du pratar korta och långa perioder, om du skulle kvantifiera det?
Nej, men jag kan tycka 10 år, en lång period.
Mm.
Jag märker det många som vill, ja, men hur tjänar jag pengar på 1 år eller 2 år?
Vad brukar du säga då? Jag vet vad jag brukar säga.
Ja, alltså det är mer, ska man kalla det tur eller slump, hur det går på så kort tid. Och att om du vet att du ska ha pengarna om 1 år, men då är det nog ett sparkonto.
Skönt att vi säger exakt samma sak. Jag brukar säga folk som är så här, jag vill tjäna mer pengar på 1 år, så brukar jag säga så här, skaffa dig ett mer välbetalt jobb. Eller starta eget, liksom.
Mm.
Men jag tänker också så här, hur skulle du beskriva en indexfond? Alltså om du träffade någon, eller skulle förklara för någon som är 4 år gammal, liksom.
Nej, men 8 brukar man säga.
8, ja. 8. Ja. Okej, förlåt. 8.
Nej, men en fond, så som vi pratar om det, det är ju en sammansättning av bolag och de bolagens aktier.
Mm.
Och just... en indexfond, då finns det någon som har satt ihop ett index, och det är oftast då marknadsvärdesviktat, som det kallas då, att ett väldigt stort bolag utgör en större del av fonden. Så varje bolag utgör sin proportionella vikt i det här indexet, och det är den typen av index vi följer då. Så att i alla bolag då, exempelvis ett bolag som Ericsson eller Atlas Copco då, utgör ju en procentuellt större del av fonden jämfört med, ja, vad ska vi ta? Något mindre bolag som är 200 miljoner då.
Mm.
Så att, och sen följer i vårt fall vi då slaviskt det här indexet där vi varje dag gör en avvikningsanalys om vi, där tittar vi på tredjedelsmål av en procent om vi avviker mot det här indexet då. Så varje, en del av förvaltare gör det att på morgonen så laddar man ner då indexsammansättningen från respektive leverantör av index och så tittar man liksom, hur ser fondens fördelning ut och hur ser indexet och förhoppningsvis är de identiska då. Mm. Så att en indexfond ska då följa exakt det indexet och inte ha någon avvikelse. Sen kan det vara, nu kanske jag går iväg här, men...
Ja, nej, men jag tänker så här, innan du springer iväg, för att här är ju så mycket roliga frågor, alltså om vi börjar med. Så att kan man egentligen, jag brukar egentligen säga så att index är egentligen som ett jämförelsepris på ICA. Alltså det är någonting som när man har en fond som man jämför med.
Ja.
Så. Och då kan man egentligen fråga sig så här, jämförelse, liksom så här, vem är det? För det är ofta någon annan som tar fram det här jämförelseindexet som en fond.
Ja, man kan ju säga att så vitt jag vet så i Sverige så finns det tre större leverantörer av index. Så det är ju Nasdaq, det är SIX och så är det ett, jag tror det är ett tyst bolag som heter Solectix. Så de,
och de har inga egna fonder oftast, utan de gör bara jämförelseindexen.
Normalt sett då, om vi vill följa ett index, ja, men då vill de ha lite betalt för det. För det är så de måste underhålla det hela tiden. Det är ju en hel del administration. Så de på något sätt bör de få tillbaka. Så jag tror att det var ett bolag, eller det var väl egentligen två personer som heter Dow Jones i efternamn då, som var de... som sen blev Dow Jones Company, som var de första som tog fram index överhuvudtaget. Och det här var ju, varför jag menar en gång, i mitten av, eller början av 1880-talet. Det fanns ju inte så mycket datorer då. Så att ett index idag, det är så mycket företagshändelser, det är utdelningar, det är uppköp, nyemissioner. Så det är väldigt mycket att hålla koll på. Och det behövs ju datorer för att hålla koll på ett antal hundra bolag på det sättet. Men på den tiden, då fick man göra det enkelt. Så att Dow Jones Industrial 30 heter det väl också egentligen då. Det är ju ett index som fortfarande refereras till idag. Men det är så lustigt att där väger man bara priset på aktier. Så att man tar inte hänsyn till vikten av, eller värdet av ett bolag, utan bara själva aktiepriset. Så det är den enklaste typen av index då.
Mm.
Kan vi bara liksom backa lite grann? Så
jag blev så här, åh, det är så roligt.
Jo, men vi har ställt en fråga och sen så har det ändå varit så att man bara så, men vänta, så indexfond är liksom en sammansättning av aktier från, låt säga 100 bolag eller 30 bolag. Och sen så ska man då...
Som någon annan tar fram.
Som någon annan tar fram, ja. Men varför ska man behöva jämföra med något index? Vad är det här?
Vad är syftet med ett jämförelseindex whatsoever?
Ja,
liksom. Indexen skapar ett universum av aktier, kan man säga. Mm. Så att om jag förvaltar, säg, småbolag. Om någon ska få ett grepp om hur duktig den här förvaltaren över tiden.
Mm.
Ja, då ska man ju jämföra med hur aktierna har gått i det universumet. Inte hur tyska storbolagsaktier har gått. Eller om jag tar något,
ja, man måste jämföra med rätt.
Ja, något som är relevant. Liksom.
Som är samma,
ja,
så
att, typ.
Alltså precis så här, om jag tittar på mjölk så vill jag inte ha jämförelsepriset för bananer.
Nej, liksom. utan vad vill jag ha då?
Ja, jämförelsepriset för mjölk. Alltså om jag köper Skåne.
Jo, men var kommer det ifrån? Var kommer det jämförelsepriset ifrån?
Jag vet inte. Var kommer jämförelsepriset på ICA ifrån? Det är kanske en fråga vi får skicka till någon som jobbar på ICA. Ni får gärna...
Jo, nej, men de, om jag inte har missförstått det, gör väl alltid per kilo eller per liter. Precis. Så mycket kostar det per den enheten.
Ja.
Och så köper jag en vara för 400 gram. Och,
då vet jag om den är dyrare eller billigare.
Och då bara för att få lätt liksom, hur mycket kostar den per kilo där och hur mycket kostar den per kilo här.
Ja.
Då har man ett jämförelsepris som är mycket lättare att ta till sig om... Någon säljer 400 gram där och 500 gram där och så tänker jag ut i huvudet. Det är ganska jobbigt.
Mm. Precis.
Men om vi överför det då till indexfonder och det här jämförelseindexet.
Ja.
Hur funkar det då?
Ja, men då vill man ju ha en fond som är, om jag köper en indexfond, det är ju detta som jag tycker är så spännande. Om jag köper en indexfond så vill jag ju att den ska vara så nära det här indexet som möjligt.
Som man tänker, som marknaden har bestämt att var och en
inte av. Marknaden, nej, det är företaget. Det är företaget som tar fram index, som heter indexleverantör.
Yes.
Som de tar fram. Om jag då köper, till exempel, om jag tar så här, jag vill investera i småbolag för jag har läst inom forskningen att småbolag till där går bättre än storbolag. Då vill jag ju gå till Emil och så säger Emil så här, titta, vi har en fond som heter Plus Småbolag Sverige. Och då vill jag ju att jämfört med det indexet för småbolag så vill jag ju få att den fonden, när jag lägger mina pengar hos Emil, att de två matchar så nära som möjligt.
Ja,
att,
och vad är det om de inte gör det då?
Ja, om de inte gör det då, då säger man att då är det en dålig indexfond för den följer inte sitt index.
Mm.
Och då finns det olika nyckeltal, då till exempel tracking error.
Ja.
Som då, som du pratade också, när man kommer in på jobbet så vill man se avvikelsen mot index. Och då säger till exempel Vanguard, som har indexfonder som är störst i världen, då säger de så här, det ska max vara en avvikelse på 5 basispunkter. Alltså så här, liksom 5,00, skitsamma, det blev mycket decimaler, men 5 basispunkter, 0,05. Ja. Medan den vanligaste avvikelsen enligt Morningstar är ungefär 0,338 basispunkter, tror jag. Hänger du med då?
Och skulle vi ha 0,05% avvikelse, då, liksom, då går flaggan upp kraftigt. Liksom.
Ja.
Det tycker vi är mycket.
Ja. Mm. Så
detta stämmer nu, det som jag säger, Emil.
Så quality checks är realtid.
Yeah.
Men jag tänker också, en annan grej som du bara nämnde i förbigående är ju att det finns ju då olika sorters index. Att det finns där Dow Jones Industrial 30 som är ett prisindex.
Ja, det är till och med priset på aktier, så det är inte ens värdeviktat så att säga. Det är den extremen. Och sen de flesta idag är ju värdeviktade.
Precis. Och det
kan vara pris och det kan vara avkastningsindex.
Ja, och det är en fråga så här, för det är en sån diskussion, nu blir detta en nördig fråga, men det är en diskussion vi hade på forumet som var så här, varför är alla index marknadsviktade? Varför är de inte lika viktade eller varför är de inte prisviktade? Alltså utan alla är så här, ja men det ska vara kapital eller marknadsviktat. Det vill säga på bolagets storlek. Men man hade lika gärna kunnat säga att ta ett index där man säger att alla bolagen har lika stor plats i indexet. Hänger du med?
Jo, det har vi pratat om innan.
Jag har inget rätt svar, eller så, men jag kan tänka mig att säga att du har ett bolag som återigen Ericsson då, som har ett antal 100 miljarder i marknadsvärde. Och så kanske du har ett bolag som är riktigt lite skabbigt som är värt 150 miljoner. Då kan jag tycka att Ericsson, hur den utvecklas, ska ha lite tyngre vikt i hur totalen utvecklas än det här mindre bra bolaget då.
Ja.
Så jag kan tycka att den här marknadsvärdesviktningen är rimlig.
Alltså forskningen säger ju att man ska marknadsvikta, så att det är ju rätt svar enligt teori.
Men då utgår man från att de större bolagen går bättre eller sköts bättre?
Nej. Man utgår bara från att de är större.
Ja.
Alltså eftersom de är större ska de få större påverkan i hur index utvecklas.
Det är en
intressant frågeställning och,
ja, nej, men vi vet inte, det var ju därför vi var så här liksom funderade så här, din åsikt för sen hittar jag också att ibland det finns inte så mycket i Sverige, men det finns ju fundamentalviktade index också. Att där man säger så här, men detta är lönsamma bolag, så att de som har högst lönsamhet de får störst plats eller liksom alla möjliga. Men det vanligaste är ju att de är marknads eller så.
Och vår utgångspunkt när vi har startat är det att man ska kunna mäta våra fonders prestation mot index. Därför så ska vi äga exakt alla bolag. Vi tar inte bort några, vi lägger inte till några. För det tycker vi, om man gör massa justeringar mot ett index, då, ja, men jag vill ta bort de här bolagen, jag vill lägga till de här. Då är det svårt att veta hur presterar fonden egentligen eller i förvaltningen. Det kan vara bra, men det går inte att veta det. Så därför så tycker vi det är viktigt att man så långt det går faktiskt replikerar index exakt som det ser ut.
För det där är också en sån vanlig fråga som jag får ibland. Så här, att ni vet, folk har lyssnat på vår podd eller någonting och sen kommer de och säger så här, ja men nu har jag köpt en indexfond. Och jag är så här, ja, vilken? För att de liksom, vad många inte vet idag, det är ju att jag tror att det finns fler index än vad det finns aktier. Jag tror att det finns fler.
Ja,
jag såg någon siffra.
Hur många indexfonder finns det?
Nej, inte indexfonder.
Nej, förlåt
mig. Index.
Jag tycker det är fortfarande svårt att skilja på.
Ja. Men tänk så här att du vet så här, vissa människor är intresserade av liksom fotboll, vissa är intresserade av handboll, vissa är intresserade av skidåkning, vissa av curling och vissa av liksom så här, och då finns det ju liksom inom det, vissa är intresserade av småbolag. Småbolag i Norge, småbolag i Sverige, småbolag i USA, småbolag i hela världen. Det är bara småbolag. Sen kan man ta små lönsamma småbolag i USA. Så att man kan skapa vilken sån här universum som helst. Och jag ser någonstans att det finns 40 000 liksom, index. Ja. Har du någon tanke? Liksom, vilka är de liksom viktigaste indexen skulle du säga att ta koll på?
Det beror nog på vad man har för syfte eller vad det är man vill åstadkomma. Någon kanske vill följa globalindex, något av de som finns. Någon kanske vill följa det som alla bolag följer och det svenska indexet med börsens alla bolag. Så att jag tror inte det finns, det går nog att säga för alla att det här är det viktigaste. Eller, utan
finns det inga sådana bas, basplagg i garderoben?
Jag tycker ändå det finns. Nu kan jag säga emot dig här.
Det är helt okej.
Jag är inne på som du, global index. Ja. Det tycker jag är liksom viktigt att man har.
Det är
som
typ jeansen.
Ja, det är typ jeansen. Men det är så här, jeansen om man är en person som gillar jeans. Alltså så här, om man tror på forskningen så är ju global index, MSCI World skulle jag säga, det är det liksom bredaste index. Det innehåller väl 2000 bolag. Sen skulle jag säga ett svenskt brett index, det är som er fond plus alla bolag Sverige håller. Och sen skulle jag faktiskt säga tillväxtmarknadsindex för att MSCI World, då det globala indexet, av det kanske du vet, av någon anledning så ingår inte Kina, Sydkorea, Taiwan och alla de här, Brasilien, Indien i ett globalindex, utan de har man liksom bara tagit bort.
Men är de inte för osäkra? Vad säger du, Emil?
Vet du varför de inte...
Jag har ingen aning, men om jag tillåter mig att gissa lite så kan det vara så att det är möjligt att indexet, de här som man refererar, är ganska gamla och att de här marknaderna var ganska små då.
Ja.
Det är väl en faktor. Och sen blir det ju jobbigt för vissa som ska följa det här indexet om man ska ta med alla de här bolagen också. Men nu spekulerar vi.
Det kan det också vara. Jag tror enligt någon sån här klassning i sån här världshandelsorganisationen så är ju Kina fortfarande ett u-land. Det var ju mycket diskussion här nu med Wish för något år sedan att det är fortfarande så mycket billigare porto till Kina för att Kina är ett u-land enligt någon klassning, och då hade posten billigare porto. Nu vet jag inte, nu är det så här spekulation, men jag tänker... Om vi tar för Sverige, till exempel för Stockholmsbörsen, så finns det ju en uppsjö av index.
Ja.
Vilka upplever du är de vanligaste som du brukar komma i kontakt med?
Nej, men det finns ju då de här för hela börsen. Det har ju Nasdaq och SIX varsitt, kan man väl säga, som är...
Kan man säga att de är identiska? Det är väl SIX-RX brukar jag väl säga.
Kan vara några SIX-RX och så det här OMX Stockholm G eller... Vissa lägger till all cap också bara för att tydliggöra att det är alla bolag. Eller all share.
Ja, all share.
Om det är skillnader så är de marginella skulle jag säga på de två indexen. Och vi går ju efter det Nasdaq-indexet. Då.
Ja, fast jag kan ju säga, jag har ju utgått ofta från 6RX eftersom det indexet har längst historik. Och ni följer ju det jättebra. Så det är så jag hittar det.
Okay.
För ofta, exempel när jag investerar så hittar jag, liksom, så läser jag forskningen, så säger jag att man ska investera i allt och så letar jag upp ett index som har allt. Och sen blir nästa fråga, hur hittar jag en fond som följer det liksom så bra som möjligt? Hänger du med? Men jag skulle säga, jag vet inte om du håller med, men jag skulle säga att det vanligaste som folk mest refererar till är ju tyvärr, inom situationstecken, OMX30. Alltså som är då OMX, står för indexleverantören. Det är Nasdaq.
Nasdaq OMX.
Och de 30 mest omsatta bolagen, är det inte det? OMX30 tror jag att det är.
Bra fråga.
Jag tror
att
mest omsatta, vilket inte ofta är
de största bolagen.
Ja, men det blir ofta samma sak.
Det blir
ofta samma sak. Ja, nu blir jag så här. Det när man blir så här nyanserna så blir man ju så här. Jag kommer definiera det. Caspian som klipper detta, han får ta fram liksom fakta där. Men det intressanta är för att det är det som ett sägs på rapport. Ni vet på kvällen när rapport är så här, idag gick börsen så här.
Och då menar man?
Då var Stockholm, då OMX 30.
Ja.
Och Avanza av någon anledning, jag älskar ju Avanza, men detta tycker jag är en konstig grej. De jämför ju med OMX 30, vilket får ju då till följd att de flesta vill ju jämföra mot OMX 30, så man jämför alla bolagen, till exempel, eller man jämför till med alla globala bolagen mot hur Stockholms börsen
blir har gått. Blir du upprörd över detta, Emil?
Jag blir upprörd.
Ja, men jag frågar Emil.
Nej. Jag brukar säga alla får väl göra lite som de vill, men det är konstigt om man tar bort drygt 300 bolag om man ska reflektera lite index för helheten. Mm. Så att, men det är klart det är enklare, och det har nog återigen att göra med historik. Går man tillbaks 20 år, då var de ännu viktigare, de här 30 bolagen, men det fylls ju på med nya bolag och, mm.
Men behöver de inte uppdatera sig lite då?
Ja, fast om du uppdaterar så tappar du ju historiken, för då kan du ju inte jämföra äpplen med
äpplen. Det är jättebra poäng, men
du har fel.
Man måste ju skapa ny historik.
Ja, men det är därför man skapar ett nytt index då, som heter då till exempel 6RX eller Nasdaq OMX All Share.
Yeah.
Och så följer man dem istället. Okay. Men det jag tycker är roligt, och detta måste vi komma tillbaka till, Karin, men många jämför ju där äpplen med päron. Och jag vet ju andra fond, för att när vi har Andreas och Henrik här från Coeli som har en global fond, yeah, de blir alltid så här, hur har ni gått mot Stockholmsbörsen? Så jag vet ju att i något tillfälle så var det så här, ah, men vad fan? Så då började de skicka ut så här har fonden gått, och så här har den gått mot Stockholmsbörsen. Och så fick de börja göra analyser på Stockholmsbörsen och säga så här, vi hittar inga bolag som vi tycker är värda att investera i på Stockholmsbörsen.
Nej,
så jag tror att det är viktigt när man jämför sin portfölj, när man jämför med ett index, att man jämför äpplen med
andra äpplen.
Ja. Och jag tänker bara också, vi ska ta en liten tur tillbaka. Du sa också såhär, låga avgifter,
ja,
att det är en som är viktig grej.
Ja.
Så här, varför är kanske med risk att sparka in en öppen dörr för våra lyssnare? Varför är det viktigt med låga avgifter?
Avgiften den dras ju från fondförmögenheten, så att den minskar ju andelsägarnas pengar. Så att har du en högre avgift så måste du verkligen förtjäna den genom att före avgift överträffa index, vilket har visat sig vara svårt. Vilket även jag själv och mina kollegor Rickard och Mikael har jobbat med i många år. Då. Vi är ju i grunden egentligen, gillar att analysera, välja aktier. I vårt DNA så kanske inte vi är indexinvesterare. Men vi förvaltade en fond, PSK Microcap, under nästan 8 år. Precis kan man säga innan vi lanserade plusfonder. Och det var då, som namnet säger, en mikrobolagsfond, och de mindre bolagen på börsen med kanske i median 800 miljoner i market cap. Och vi levererade 16,4% avkastning i snitt under de åren per år då, efter avgifter. Men om man ska jämföra med index som var mest likt, det vill säga OMX Stockholm Small Cap, GI, då var vi faktiskt lite sämre än det indexet. Och vi tyckte att vi är ganska smarta och borde kunna överträffa index. Men det är inte så lätt över tiden.
Mm. Men det låter ju jättemycket med 16,4%.
Ja, men det är mycket. Och hade vi jämfört med OMX 30, då hade vi utklassat det index under de här knappt 8 åren. Men om vi ska hitta det indexet som var mest likt då, så var det här OMX Small Cap GI som har en formell gräns på 150 miljoner euro som är det största. Men eftersom man behöver vara över 2 årsskiften, så kan det finnas vissa som har 3-4 miljarder i marknadsvärde. Men det var det vi var mest likt. Och där var vi faktiskt något sämre än det indexet. Även om vi hade en del bolag som var större än de som ingick i det indexet, så var det vi var mest lika. Och liksom, första 3 åren gick det otroligt bra för oss. Sen gick det ett år, och sen året som följde, då gick det relativt väldigt svagt. Och det var inte det att vi backade, men vi gick inte upp lika mycket som index då. Så att vi har stor respekt för att som aktiv fondförvaltare att det är svårt att slå index över tid. Och särskilt så som vi jobbade, vi var 3 ganska seniora personer. Och då behöver man ju ha någon intäkt, och då behöver man ha en hyfsat hög avgift. Och ja, men då landar man där, och då måste man jobba tillbaka den avgiften eller överträffa index då. Det var erfarenhet att det är svårt då. Så att 2015, vi startade bolaget 2008, började förvalta fonden hösten 2009 efter att analyserat egentligen alla noterade bolag i Norden upp till 5 miljarder i värde. Då. Så kom vi fram till att det är den här fonden vi vill starta, så vi startade den 2009. Och sen började vi inse det här med att det är svårt att överträffa index, så att vi borde väl ha en lågprisprodukt eller vad vi kallade det på den tiden. Det var 2015 vi började tänka de banorna.
Men förlåt jag avbryter dig där. För att jag tycker detta är superspännande. För att jag tänker att detta visar ju vikten av index. Är du med, Caroline? Mm. För att här sa du också så här, ja, hade man jämfört mot Stockholms 30, ja. 30, då ser det superbra ut. Fan vad grymma vi är.
Ja, det är ju ärligt att jämföra med det universumet som är likt.
Ja, och det kan jag säga så här, det är det inte alla som gör. Nej. Utan det finns, jag tror jag såg någon Morningstar-studie som visade att uppemot 30% av alla fonder har fel jämförelseindex. Så att de jämför sig så att de ser bättre ut. Jag tror med sig att ja, vi behöver inte hoppa in, men det finns mer fonder som jämför sig med index som inte räknar med utdelningar. Vilket gör det att
konstigt.
Det är väldigt konstigt. Och sen så tycker jag det är liksom så här himla prestigelöst av er att faktiskt säga så här, titta här, vi är smarta, vi har gjort detta och det verkar inte som att vi slår index. Och det där tycker jag, liksom, hur gick de där samtalen till er tre emellan? För att det där är ju inte det vanliga, utan det där kräver mycket prestigelöshet, det kräver väldigt lite ego och liksom massa andra liksom.
USA ligger ju före Sverige i många avseenden och framförallt i passiv förvaltning, indexfonder som Vanguard var en av de första och sen har det kommit andra aktörer, så man har kommit mycket längre och att en mycket större del av det förvaltade kapitalet var indexfondskapital då. Så vi såg nog att framtiden är nog i Sverige indexfondsförvaltning och låga avgifter. Och jag tror en del var ekonomiskt incitament att om vi gör det här bra. Det finns ingen i Sverige idag förutom vi som är fokuserade på indexfonder. De flesta har det, men de har mycket mer aktivt förvaltat kapital. Så vi känner att det är ingen som förmodligen på lång sikt kommer börja konkurrera med oss. För då kannibaliserar de sin aktivt förvaltade fonders kapital som då de får 1,5% på eller något sånt där. Mm. Så att det finns ju ett utrymme här att ta i Sverige framförallt. Så det var väl...
Men får jag fråga så här, hur hanterar ni det emotionella? För jag upplever så att jag har ju... För jag har gjort ungefär samma resa, jag förvaltade aldrig någon fond, men liksom efter 15 år så insåg jag ju så här, ja, jag har enskilda år där jag slår index med hästlängder och jag är kungen av aktier. Men när jag slog ut det på de där 15 åren så slog jag ju inte index.
Och vad hände då i dig?
Nej men för mig var det ett ganska stort, alltså så här, självrannsakan. Till att liksom bara säga nej men jag för så som jag tänkte det var så här, jag klarar inte detta. Jag är inte tillräckligt smart eller jag lägger inte ner tillräckligt mycket tid. Jag ett tag tänkte så här, fan jag skulle läsa ekonomi.
Då hade det gått.
Men sen när jag började läsa studierna, liksom mycket tack vare att du doktorerade, så insåg jag så här, nej men det handlar inte om att vara smart. Det handlar inte om att ha läst en ekonomiutbildning eller ha mycket pengar. Utan det är genuint extremt svårt. Och som Christian sa i förra avsnittet, eller i avsnitt 208 tror jag. Han sa så här att ja, men du kan förvalta i 5-10 år. Har du slagit index i 5-10 år så kanske du har någonting med. Och det är inte ens säkert. Men det jag vill liksom egentligen fundera, för att ibland så får jag frågor från andra så här, ja men Jan, du håller på med indexfonder för att du kan inte, för du är inte tillräckligt duktig. Du vet, när du sen har levlat till nästa nivå där jag är så kommer du vara aktiv förvaltare.
Alltså, och så här, nu har Jan då chansen att slå dem lite på men och här har vi en riktig fondförvaltare som säger att det är svårt att slå in. Ja.
Men hur är liksom så här, för jag vet ju att din egen strategi är mer åt det aktiva hållet. Hur jobbar du med den här liksom balansen mellan aktivt och passivt?
Bara kort, väldigt kort privat. Då har jag ingen problem att avvika mot index kraftigt under lång tid. Men är man i en fond där vi har en massa andra andelsägare, då blir man ju utvärderad dagligen. Så att om inte minnet sviker mig nu, så efter när vi fyllde 3 år då den här PSG Microcap, då var vi på Avanza Sveriges bästa fond. Sen gick det ett år och sen året som följde, då var vi en av de sämsta fonderna i Sverige. Och det var inte för att vi gick back, men vi hade inte de aktierna som var i ropet och gick väldigt bra då, eller om jag uttrycker mig lite slarvigt då. Och det är klart att det är mycket frustration eftersom man underpresterar mot det som man jämförs med och ska jämföras med. Så att,
och det blev väldigt offentligt.
Ja,
men det var frustration i alla
fall.
Man
är ju tävlingsinriktad och även om vi är långsiktiga så mäts man ändå liksom på den sista perioden lite grann. Så att det var tufft emellanåt faktiskt. Och då spelar det ingen roll att man hade en period där det gick jättebra. Mm. Så att det är lite berg- och dalbana emotionellt kan man nog säga. Även om vi tre är Micke, Rickard och att vi liksom skulle säga ganska solida i psyket och ja.
Vänta, får jag bara fråga. Läser ni forskning kring det här med index och så? Eller, alltså, för man har mycket att göra. Det, även när jag jobbade på universitetet så var det så att man hängde inte riktigt med i allt som kom liksom från kollegor i form av forskningsrapporter. Hur har ni tid att göra det?
Nej, jag skulle säga att vi snappar upp information här och där och sunt förnuft. Jag skulle säga att vi har läst väldigt lite forskning. Och sen kan man ju, ja men i USA så funkar det här, de ligger x år före oss i det här, så vi brukar säga still with pride. Ja men det kommer komma till Sverige och det finns liksom många affärsmodeller. Allt ifrån att man har aktioner på nätet så här, det fanns mycket tidigare i USA, så att indexfonder fanns mycket tidigare i USA.
Men jag tänker, hur gör du själv för att liksom balansera? För, så här, om jag omformulerar. Många aktiva fondförvaltare har inte kommit till den insikten, utan de har några bra år och har inte kommit dit eller har inte prestigen att erkänna det, eller det är, liksom, det är någon annans fel, det var otur eller så här, förstår du?
Ja.
Du har ju ändå insikten om att det är svårt att stå i marknaden, du har egen erfarenhet av det, du vet att det finns en, liksom, det är stort i USA, där finns en bas i forskningen. Och ändå har du till exempel så här på den privata sidan liksom en kraftigt aktiv förvaltning.
Ja, liksom, i bemärkelsen hur jag utvärderar bolag.
Hur du utvärderar och du lägger ändå tid på att utvärdera bolag.
Men är det inte för att det är roligt? Det är lite så.
Är det liksom att detta är jobbet och detta är hobby?
Ja, nej, men det är nog mitt DNA lite grann att jag älskar att läsa årsvisningar, kvartalsrapporter och följa bolag över väldigt lång tid. Och jag vill välja de bolagen som jag tror på. Och de som jag väljer, nu pratar jag
privat
och hur jag privat tänker. Mm. Mm. Och jag har en investeringsfilosofi som förmodligen inte liknar någon annan och rekommenderar ingen annan och efterliknar heller. Men det passar mig. Mm. Jag fattar mina egna beslut. Jag kan leva med, går det ner 20% imorgon, fine. Liksom jag gör hellre ett underbyggt beslut och som kan visa sig svagt än att det vore mycket värre att ha ett mindre felaktigt beslut om jag investerar något som jag inte kan så bra.
Ja. Men
det har vi pratat om, Jan, det där med att man har en beslutsprocess och att den är genomtänkt och så. Och då kan det ändå gå ner 20%, men man är ändå nöjd för att processen var rätt.
Men precis, men min poäng, jag tror egentligen min poäng här, för man pratar alltid om sig själv, är ju att, liksom så här, att det är okej att ibland vara irrationell, att jag vet att det som är bäst för mig, det som är bäst för mina pengar, det är att placera dem i indexfond. Det kommer ge bäst avkastning över tid. Men ändå så har man den här dragningen åt att göra sin egen grej, tänker jag.
Det är mänskligt.
Och det är mänskligt. Och att man får empati med det.
En risk för att äta upp det. Så jag tror ju ändå att mitt sätt att investera och ta de beslut jag gör kommer ge en bättre avkastning. Jag gör ju inte det bara för att jag tycker att det är tillfredsställande. Jag gör det för att jag tror att det blir bättre ekonomiskt än att sätta allt i våra indexfonder.
Ja. Så hur går det? Hur har det gått?
Och hur är strategin?
Hur det har gått? Det har gått väldigt bra sällan, men det är först om 10-15 år man kan säga om approachen är bra. Nu är det liksom, vi är inte ens halvtid.
Och då ska det sägas att Emil avslöjar det på ett fika tillsammans. Han äger två bolag.
Så ja, i den börsnoterade portföljen så kan man säga att över 90% utgörs av två bolag.
Ja, det är...
Det har man cojones.
Men det är bolag som jag då... Ett träffade jag 2008 första gången. Ja. Och har träffat ledningen konsekvent sedan dess. Läser i princip allt. Både som bolag presenterar och annat.
Vilket bolag är det? Vill du
jag
säga
tycker
det?
Inte vi går in i några bolagsnamn här. Sen nej. Det andra är också ett bolag som jag har följt väldigt länge och träffat ledningen. Så jag är väldigt komfortabel med hur de bedriver sin verksamhet. Och sen på det sättet jag utvärderar ett bolag så... Och då kan man säga att det är tre komponenter. Det är liksom långsiktig intjäningsförmåga som då är kopplat till vad jag tror är rimlig intäktsutveckling, marginalutveckling, bruttomarginal, rörelsemarginal. Kan man se marginalexpansion. Så binder man mycket kapital. Det vill säga den vinsten som bolaget gör, kan jag få ut den som aktieägare exempelvis. Så. Sen en annan komponent är risk som jag lägger väldigt stor vikt vid. Och sen då värdering. Så att de tre är alla väldigt viktiga komponenter. Och jag bedömer att, det kan jag visa om 5 år att jag har haft fel då. Men att det är mindre risk för mig att ha nästan alltid de två bolagen. Än att ha 10 bolag som jag inte riktigt har koll på.
Ja, du har koll på dem. Men har du familj och så?
Nej.
Nej? Ingen som kommer att motsätta sig detta.
Man blir så spännande. Vad kommer det, frågan?
Jo, men Jan, du gör ibland grejer så med våra pengar. Så jag säger, men varför sa du inte det till mig? Men kan det ju vara att man har någon som motsätter sig. Ja, men det är ju också skönt om man inte har det. Ja,
men jag tänker också så här, du berättade också en historia. Att du, när du jobbade i Palo Alto med private equity- så hade du liksom att Peter Wallenberg kom dit och du höll en presentation. Ja. Kan du inte ta den anekdoten? Jag tyckte det var kul.
Jag jobbar för Investor, deras amerikanska investeringsorganisation. Och där hade vi jämfört med Investor Classic om man säger. Så vi gjorde ju mer teknologiorienterade investeringar i onoterade bolag. Då, som hade kommit en bra bit på väg men ändå mer teknologi. Det var mjukvara och tjänster inom internet och så här. Och... Då kom det en delegation från Stockholm och skulle berätta hur jobbar vi här, hur ser investeringarna ut och så gjorde jag, eller jag fick äran att sätta upp en presentation kring den senaste investeringen vi har gjort, vilket var ett mjukvarubolag som hade en ledande position och det var väl storleksordningen 15-20 sidor någonting i den presentationen med att då Peter Wallenberg och det här var då 2002-2003 någonting. Och där beskriver jag då bolaget, varför vi tror att det kommer vara framgångsrikt, marknaden och massor av aspekter. Och jag har väl kommit till sidan 2 när han då har bläddrat igenom hela presentationen. Varpå han säger, var är balansräkningen? Man måste alltid ha koll på kassan.
Mm.
Och helt rätt, nu var ju inte det syftet men... Man plockar upp sådana där att någon som har jobbat med affärsverksamhet, investeringar i jag vet inte hur många år. Från man var kanske 14 då så plockar man upp sådana här. Och från mina kollegor Mikael och Rickard, otroligt duktiga, kloka personer. Man snappar upp liksom hela tiden. Så jag skulle säga att man är mycket bättre investerare idag än bara 5 år sedan. Eller, man får ta till sig den erfarenheten man har då.
Vad gör Mikael och Rickard nu?
Ja, de är ju involverade i... I då plusfonden PSG Capital. Det är vi tre som äger bolaget tillsammans. Och vi har lite olika uppgifter. Vi gör ju dagliga avstämningar. Och vi utvecklar verksamheten.
Men de jobbar på andra håll i finansbranschen också, eller?
Nej. Vi gör vissa mindre uppdrag emellanåt. Men vi har ju egna medel som vi också förvaltar. Rickard sitter i ett par börsstyrelser.
Detta är dina medgrundare när du pratar om
Rickard Hellekant och Mikael Gunnarsson. Kort bara där, båda läst på Handels i Stockholm. Rickard jobbade sedan 8 år på Carnegie inom investment banking där han då och sen jobbade vi tillsammans 4 år på provider. Det var så vi lärde känna varandra och tyckte att nu startar vi eget här då. Och Mikael började först som analytiker på Öhman många år sedan och sen jobbade han många år på också Carnegie Investment Banking eller Corporate Finance som vissa kallar det. Där han också var ansvarig för värderingsavdelningen och det teamet där då. Vilket innebär att han var involverad i väldigt många av deras transaktioner. Och då gör man ju rådgivning åt företag som vill göra uppköp, gå samman med bolag, nyemissioner, börsintroduktioner. Det är den typen av rådgivning som de höll på med då.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så jag hade jobbat med Rickard och Mikael hade jobbat. Och vi tyckte att vi kompletterade varandra bra, så 2008 då startade vi PSG Capital med idén att ha en aktiv förvaltad fond i någon form. Och sen tog det då ett år ungefär innan vi...
Och den har ni lagt ner nu?
Den likviderar vi då.
Så nu har ni ju bara de här indexfonderna.
Ja, för att 2015 då när vi började fundera på en lågavgiftsfond eller fonder, då tänkte vi först göra den i en aktiv förvaltad kostym, för det var det vi kom ifrån. Men vi insåg det att ska man kunna hålla riktigt låga avgifter och hålla låga kostnader, då och därmed låga intäkter, då behöver vara låga kostnader. Då är det passiv vägen man måste gå helhjärtat. Då. Mm. Så att du inte behöver ha 3 heltids seniora personer som väljer bolag. Då, utan att det går att driva på lite annat sätt.
Men för att det där är också en sån där grej. Alltså som vi pratade, låga avgifter. Att det där är ju superviktigt för oss liksom investerare. Och där finns ju massor av exempel, till exempel att om man har en fond, om man säger 100 000 och 20 år, jag gjorde sånt räkneexempel, 100 000 och 20 år, om man har en fond som har 0,3% i avgift och en fond som har 1,4%, 1,5% i avgift, ja, då är det ju en skillnad på över, antingen att man betalar 16 000 i avgift över den perioden eller 70 000 i avgift.
Ja, det är stor skillnad.
Så att det är liksom flera multiplar i det där. Men det tänker jag också så här, att om man gör ett snabbt överslag, så är det så här att ni har 1,5 miljarder i förvaltat kapital och era fondavgifter ligger på 0,4, men då brukar jag tänka så här, man kan dra av hälften, för det går ofta till Avanza eller Nordnet. Ja. Så det är 0,2. Så att det är ju typ
och
så här,
sen har vi 0,1 då, så man kan säga drygt 1 miljard ligger i mikro- och småbolagsfonderna, där vi då får 0,4, eller våran del är 0,2. Och sen resten då, 400 någonting, ligger i alla bolag där vi då har 0,2, där vi får hälften av 0,1.
Så att det är ju liksom så här, så snabbt överslag, det är ju en omsättning på 2-3 miljoner. Det är ju inte, inga feta pengar.
Nej,
om man säger jämfört med om man ska bli rik i finansbranschen, så finns det ju spackar och hedgefonder.
Man kan göra mycket annat. Ja.
Man kan göra mycket
höga avgifter. Ja.
Ja, men så att det är ju, för det där vet jag har varit en sån fråga, för jag vet både läsa och andra ställen, att kan man ta ut löner på liksom 3 pers och compliance och allting när man tjänar 2 miljoner? Nej, det är ju svårt.
Då även under tiden på PSG Microcap-tiden då, den aktiv förvaltare, då tog vi ut väldigt modesta löner och presterade ändå hyfsat. Och så vi har väl kvar ungefär 8 miljoner i vinstmedel från den tiden som vi då finansierade det här med. Och som vi tänker att på lång sikt vill vi ju ha en palett av fonder där man egentligen ska kunna hitta nästan allting man vill ha i fondväg inom vissa gränser då. Men vi, att etablera en fond kostar pengar och drifta. Och därför har vi sagt så att men vi lanserar först de här två första småbolagsfonderna och sen när vi ser att vi är break-even på dem, då går vi med nästa fond, vilket då blir alla bolag. Och sen när de tre är break-even i verksamheten, då kommer vi med nya fonder och så kommer vi hålla på. Så att vi driver verksamheten med ett litet underskott som vi då finansierar med tidigare vinster. Och många tar in externt kapital, men vi tre äger bolaget till 100% och vi vill ha kontroll över hur vi ska driva bolaget. Vi vill inte att någon annan från sidan ska komma och säga att nu måste ni höja avgiften eller nu ska ni hit och så här då. För vi är så här, ganska samsynta i bra diskussioner, så att det är viktigt för oss. Men många andra tar in massa kapital och gör massa marknadsföring och går stort. Det är en variant. Kanske hade varit bättre för oss, men vi har valt den här vägen då. Att lite bootstrappa, som man kallar det på engelska.
Vad är nu bootstrapping?
Nej, men är det
när man
bara
drar ner kostnader?
Nej, men det är snarare att man använder de medel, få medel man har, liksom gör det mesta möjliga.
Jag skulle säga så här, man rättar matsäck efter munnen eller tvärtom. Ja, det eller hur är det man säger?
Jo.
Ja, precis. Jag bara insåg så här ibland att man ska dra så här ordspråk som man inte kan.
Måste man tänka på dem innan man...
Ja, men precis.
Nej, men så är det ju. Så att kostnaderna är ju otroligt viktigt att ha koll på eftersom intäkterna är så låga.
Ja.
Men vi hoppas ju att intäkterna som är direkt kopplade till den förvaltarvolymen kommer vara betydligt större om 5 år eller vad det är då.
Ja, precis. Men jag tänker så att vi ska snart börja runda av liksom detta avsnitt. Men jag har några fler grejer vi ska tänkte så att vi ska ta kring indexfonder. Sen tänkte jag att i nästa avsnitt så dyker vi ner i era fonder specifikt.
Vi skulle ju också fråga hur en vanlig dag är.
Ja, men det var ju det vi är på väg, tänker jag.
Det var orolig att vi inte skulle få med det.
Ja, jag har sett på forumet att det är flera som funderar på.
Ja,
för det är ju helt annorlunda än en aktiv förvaltare när man sitter och läser egentligen.
Ja, precis.
Men,
jag tänker så här, vad roligt, ni bara vill dra i mig här. Jag vill liksom ta det i min ordning här, så bestämmer jag. Vi har pratat om fördelen med indexfonder, det är så här, låga avgifter, det är enkelt, det är en låg omsätt, man äger alla bolag. Om vi skulle vara så här, nackdelar med indexfonder, vad skulle du säga?
Ja...
De nackdelar jag brukar få höra, att till exempel så att det är tråkigt, att det är genomsnittligt, att man kommer aldrig slå index. Man betalar lite mer så här, avancerade läsare har skrivit in så här, man betalar till folk som gör arbitrage till följd av ombalanseringar. Alltså när indexen förändras eller ombalanserar, så är det folk som kan säga okej, nu kommer detta bolaget komma in i index, då köper vi det, eller nu kommer detta bolag gå ut ur index. Då,
det kan nog ligga någonting i det, för att,
Men
om alla känner till det, då borde det inte bli arbitrage i och för sig.
Ja, men så resonerar jag också. Ja. För det var faktiskt en sån här fråga. Det var ju mycket diskussion här innan Tesla skulle in i det amerikanska S&P 500-indexet. Och då var det ju som att men priset är högt och det motiveras för det kommer att bytas in i S&P 500-indexet. Att indexleverantören kommer behöva uppdatera det, och då kommer liksom alla som följer det indexet, inklusive till exempel Lysa, då att behöva köpa den, och då blir det ett köptryck och då kommer kursen öka. Tycker du det verkar...
Ja, det ligger ju någonting i det, absolut. För att man vet ju på förhand vilka bolag som kommer in och kommer ut. Och indexfonder behöver ju som sagt att köpa eller sälja enligt den nya fördelningen. Så att, men över lång tid, så kommer väl det rätas ut. Men det finns väl en poäng i det där.
Ja.
Det som jag annars ofta hör, eller den mån jag hör någonting om indexfonder, det är att... Eftersom man har så många bolag då, alla bolag har 330 bolag, så hinner man ju inte realistiskt ta ägaransvar. Man hinner liksom inte gå på stämmor eller sitta i valberedningen om man har den procentuella ägarandelen, eller sitta i styrelsen för den delen. Och det är klart att skulle indexfondsfenomenet bli väldigt stort, så att indexfonder utgör, tar man siffra, säg 40% av ett bolag. Det kanske är i viss mån lite olyckligt då, om det blir mindre ägare som får stort inflytande och den här stora ägaren inte tar något aktivt ansvar. Dock, för den här frågan kom ju också upp i fika tillsammans, eller på det temat i alla fall. Så jag tittade lite på svenska bolag och jag kunde inte hitta något där indexfonder utgjorde 10% eller mer. Tvärtom så är det mest de här OMX30 där man har BlackRock och Vanguard som typiskt äger ett par procent var. Och sen har de svenska indexfonderna en mindre del. Då. Mm. Men går man sen ner som vår småbolagsfond och ännu mer mikrobolagsfonden. Det är ju nästan ingen indexförvaltat kapital i dem. Ja. Då. Så att,
för kritiken låter framförallt i mycket USA, inte så mycket i Sverige, men att där är 13 personer som rattar de här stora indexfonderna, alltså Vanguard och BlackRock eller iShares och dem.
Ja.
Och plötsligt så är det 13 personer som kontrollerar sjukt stora positioner i de här bolagen.
Ja. Sen kan man ju nu tänka lite fritt här, men om vi skulle bli så framgångsrika så att vi får väldigt mycket kapital, då skulle man ju kunna se att man får resurserna att faktiskt ha personer som är aktiva bolagsstämmer, valberedningar om så skulle efterfrågas då.
Mm.
Men i Sverige är vi ju i alla fall väldigt långt från att ha en så pass signifikant ägarandel då. Mm.
Och
speciellt vi.
Ja, sen brukar man ju också prata om kritik att indexfonder gör så att det blir felprissättningar på marknaden. Att man liksom, man piggybackar på aktivt förvaltade. Nej, men det är aktivt aktiva förvaltare, aktiva investerare som gör liksom bedömningar på liksom bolagets värde, sätter pris och att de aktiva eller de passiva fonderna, de bara köper det rakt upp och ner utan att ha gjort någon analys på det.
Ja, men jag tror jag har läst någonting, om jag uppfattar det liknande, att en aktiv förvaltare har sagt att vi köper inga dyra aktier som indexfonderna gör.
Ja.
Och det kan vara så att jag säger att jag förstår ett bolag bra som handlas till 600, vilket jag tycker är, ja, men jag hade inte köpt den på 400 än, så den, men den ingår i indexfonden. Men å andra sidan, jag hade inte ens köpt den på 150 och sen står den i 400 nu. Så att, ja, det är svårt att veta vad som är dyrt och inte dyrt. Det är lätt att, om det var så enkelt att bara plocka de billiga bolagen, varför presterar inte de aktivt förvaltade fonderna?
Eller varför har man inte en fond med bara de bolagen?
Ja,
liksom.
Så att,
Men
jag är ju partisk i det här. Vi är ju för indexfonder, så att, ja, det ska man ha med sig.
Ja, men så är det såklart. Så här, precis här var en av de här frågorna från Dr. Chicago.
Ja.
Där kommer ju den kollen, nu kan du säga.
Ja, hur ser en vanlig arbetsdag ut för en indexförvaltare?
Ja, då finns det ju en del som man gör varje dag och en del som man gör när det behövs. Då. Om man tar varje dag, då börjar man oftast med då att ladda ner den här indexsammansättningen från respektive index.
Facit.
Ja. Och så gör man också så kallad navsättning, det vill säga vad är kursen på fonden. Och sen gör man den här avvikelseanalysen. Hur ligger vi till jämfört med index? Ibland kan det vara så att i vissa fall väljer vi att bara äga en likvid B-aktie om det inte går att få tag på aktien. Och ibland går de kurserna, skiljer sig de ibland. Över tiden går de alltid ihop. Då. Men, ja, så då får man lista ut om vi avviker en eller två punkter, liksom, vad beror det på? Då? Så sitter man och gör den analysen och sen skickar man iväg det till Morningstar, de här navsättningen för fonderna. Och sen skickar de ut det till Avanza och liknande. Men den stora grejen är väl egentligen att
dricka kaffe däremellan.
Ja, mycket. Nej, men den stora grejen är att vi har ju ett antal distributörer. Det kan jag säga att Avanza är klart viktigast och störst för oss. Men vi har Nordnet, vi har fondmarknaden.se, vi har Fondo, Saver och med flera. Och jag tror att för alla de gäller väl att fram till 12 eller 1 så kan man då sälja eller köpa andelar. Ja, och så då de här distributörerna skickar transaktionerna till oss och klockan 2 kan man säga, då stänger vi och summerar så här mycket köp, så här mycket uttag och nästan alla dagar då så har vi tack och lov nettoinsättningar då och då det kan vara säg 6 miljoner.
Vad betyder det nettoinsättningar? Ja, men då, det har blivit alltså att folk har köpt
i varje fonden. Dag så utan undantag så är det någon som vill köpa andelar i respektive fond. Mm. Och varje dag utan undantag skulle jag säga, så är det någon som vill sälja andelar.
Mm.
Men
men att ja, det är
om man tar i år då, så har det väl varit typ två dagar när uttagen eller försäljningarna till belopp har varit större än insättningarna då.
Mm.
Så att nästan alla dagar så får man en summa som man ska köpa aktier för då. För att vi måste ju replikera index. Och ja. Så tittar man då, vi säger att då alla bolag har fått in netto 4 miljoner. För resten kvittar man ju bara då. Så då ska vi köpa för 4 miljoner. Och den har väl 330-340 bolag med lite fler aktieslag då. Och så ska man då sprida ut de här miljonerna på alla de här bolagen. Och då har det byggts en stor Excel. Och så har vi bestämt att, för man kan ju, så vi, skulle man ha helt rätt, då skulle man köpa i alla bolagen ner till typ 2 kronor i det minsta. Men vi har satt en gräns på att vi går bara ner till 5 000. Så att om det är något innehav som ligger under att köpa för 5 000 för att motsvara sin andel av de här inflödena, då köper vi inte det, för det blir för mycket administration. Men det kan ändå vara 170 bolag som vi då lägger in köpordrar i.
Och så det var en Excel? Eller har ja, ni någon det, typ av programmering?
Nej, det är en Excel. Det är en Excel då. Fast det blir ju...
Den gör det automatiskt. Ja.
Och så får man den här fördelningen. Och vad gäller just alla bolag, där är det ju så att där är det ju, det finns något som heter kolen på Stockholmsbörsen, jag vet inte om ni känner till det, men sista 5 minuterna så samlar man ihop alla ordrar. Och så den kursen, det blir då några sekunder för 17.30. Det blir ju slutkursen, och det är den vi vill handla till egentligen, för det är det som den här andelsägaren köper till då.
Mm.
Så i alla bolag, eftersom det är de stora pengarna är i väldigt omsatta aktier, då kan vi handla nästan utan undantag allt i kolen. Så det är, då lägger man in de här, så att det blir 170 bolag vi köper i, så, och så laddar man in det i ett handlarsystem som då exekveras. Så det, i alla bolagsfall är det oftast ingen manuell handpåläggning, utan ja, det är ett program som man kan säga även privatpersoner kan skaffa via Avanza, som man laddar upp den här Excelen i då. Men om jag får bara fortsätta då, så har vi ju mikrobolagsfonden, och där har vi ju en del mindre likvida värdepapper. Så det är inte alltid att det räcker att handla i den så kallade kolen då, att man, utan där får man ha lite fingertoppskänsla att ja, men nu ska vi handla X-tusen i det här bolaget. Vi kanske ska börja handla tidigare på eftermiddag. Vi börjar handla lite klockan 3 för att säkerställa att vi har köpt in de här aktierna och inte behöva liksom trycka in allt och kanske driva upp kursen det sista. Så det är ingen aktiv förvaltning, men det är lite handpåläggning om ni förstår.
Och det där, bara en parentes, det där är ju lite roligt, för ofta brukar jag ju tänka så här, på morgonen så är det ofta amatörerna som handlar och proffsen brukar handla efter klockan 2.
Ingen kommentar på det faktiskt.
Nej, men så tenderar, och sen så brukar jag tänka att mellan 9 och 9:30 så är det ofta där händer det mest, och 16 och sista halvtimmen, och sen är ofta dagen en transportsträcka däremellan. Det är väl min ovetenskapliga. Ja, förlåt, ja. Vi ska väl inte göra det.
Ja, men så, eftersom vi då har 3 fonder som man summerar, som igår hade vi ganska mycket inflöden, så kan det vara upp mot 300 transaktioner som man lägger in då. Men det är de allra flesta görs helt automatiskt då.
Mm.
Sen något som vi också gör varje dag, det är att, och det kanske vi kommer in på mer på sen, men vi lånar ut aktier för fondernas räkning. Och det är ju för dem som egentligen vill blanka aktier. Och ska vi dyka ner i det nu, eller återkommer vi till det?
Vi återkommer till det.
Men i alla fall,
det är ett sätt att tjäna pengar på aktier som man äger, att man lånar ut dem
till. Som går till fondandelsägarna då. Mm. Och, så det läggs lite tid på att stämma av vad som är utlånat och att det är bokförsrätt och sådär. Så det kan man väl säga, om man inte glömmer något, det är väl det man gör i princip, eller man gör det varje dag.
Jag tycker ju detta är jättespännande, för att ofta så kan man ju tycka så här, nej men att förvalta en indexfond, det är ju som att ha en dator. Det kan ju en dator sköta, och detta kastar ju du ljus på att egentligen, alltså där krävs ju en viss skicklighet även med en indexfond att kunna just hantera detta, liksom inflöden, utflöden, likvida medel.
Ja.
Jobbar ni liksom också så här med prognoser i förändringar i index, eller som ni har alla aktierna, så är inte det så relevant?
Nej.
Nej. En annan sak som jag har tänkt på, hur funkar det rent praktiskt liksom bakom kulisserna i en fond? För att ni får ju inte in pengarna på ert konto, om jag förstått rätt. Alltså om en fond, utan att man har ett så här depåinstitut, fond, ja, hotell. Kan du inte bara ge oss den bilden, liksom, hur det ser ut bakom kulisserna i en fond?
Jag tror det kallas för förvaringsinstitut. Ja.
Så alla fonder har ett förvaringsinstitut?
Ja, det måste man ha. Och i vårt fall är det Danske Bank. Ja. Där alla tillgångar ligger ju i det hos Danske Banks förvaringsinstitut, som själva gör kontroller och revisioner på det här.
Så vad är det de kollar?
Ja, men att de instrumenten som ska ligger där, och att man det kan finnas limiter som ska vara på ett visst sätt, så kollar de det.
Ja.
Och det tror jag, dels gör de det automatiserat dagligen, men också gör de manuella revisioner, eller man ska kalla det, ett par gånger per år.
Ja. Och sen så funkar ju till exempel, för ni har ett samarbete tror jag med FCG.
FCG-fonder, och det är ju viktigt att för att kunna hålla låga avgifter behöver man hålla låga kostnader. Och då är ju stordriftsfördelar viktigt. Och FCG då, som administrerar ett 40-tal fonder idag, är en bra samarbetspartner som hjälper oss att administrera.
Och vad är det de gör då rent konkret? Alltså så här funkar det ju för rätt många fonder. Liksom.
Ja.
Så vad är det? Så att man har ett förvaringsinstitut. Så när jag, så här, om vi tar det från ett annat håll. När jag köper, om jag lägger in liksom 1 000 kronor i alla bolag, ja, så gör jag det från min depå på Avanza.
Ja.
Vad händer med den 1000-lappen?
Ja, då går ju, dels går ju en order då via Avanza till FCG-fonder. Och sen går ju pengarna till det här förvaringsinstitutet.
Till Danske Bank?
Ja.
Okej.
Okay. Och där alla aktier kommer in och går ut därifrån också.
Så att det är Danske Bank som har liksom depån där alla aktierna...
Ja, så att PSG Capital, vi betalar ju Danske Bank en ganska signifikant avgift både per transaktion och en procentuell av förmögenheten för att de ska vara förvaringsinstitut. Och FCG-fonder får ju då den här orden och det här som vi pratar om, vad man gör på en dag, det gör då framförallt Tom då på FCG-fonder.
Ja.
Men får jag bara fråga, du sa att ni betalar signifikant till Danske Bank för att...
För att de har ju alla aktierna där, ja, och har koll på pengarna.
Så de får
kan ni känna så? Vi vill inte ha ett förvaringsinstitut.
Det är inget alternativ. Då får man inte tillstånd att bedriva
den här verksamheten. Nej, man måste ha en sån etablerad.
Ja, det är typ SEB ganska vanligt också.
SEB är väl, skulle jag säga, den största. Så när vi körde PSG Microcap, då hade vi SEB.
Jag tror Lysa använder Danske Bank också.
De har lite olika prissättningar och så, som beroende på vad det är för... Så att jag skulle säga att både SEB är väldigt duktiga, vi var väldigt nöjda med dem. Danske är bra.
Alltså, varför jag tycker att detta är viktigt att ta upp, för jag tror inte att de flesta tänker på det här. När man köper en fond, utan när man tror, så som jag trodde i många år, jag köper en fond och då går mina pengar från min depå till er depå på Avanza och sen har ni bara en lång depå.
Utan vi ser aldrig pengarna.
Nej, och det där är väldigt viktigt.
Varför är det viktigt, Jan, att man förstår stegen?
Nej, men för att ibland så får man säga, ja men det är ett litet fondbolag, eller att liksom att vet, någon kommer att bli lurad, eller liksom att det finns varningar, eller liksom, alltså det finns en massa farhågor kring det här, och det som jag tycker är viktigt då är att man vet att liksom det finns alltid liksom, till exempel jag får frågan till exempel i andra sammanhang, Lisa, vad händer om fondförvaltaren går i konkurs till exempel, vad händer med mina pengar? Nej, men det är därför det finns till exempel ett sånt här förvaringsinstitut som garanterar att även om vi i värsta fall liksom plus då PSG Capital plus fonden ska gå i konkurs, så händer det ju ingenting med mina pengar, för mina pengar ligger i förvaringsinstitutet på Danske Bank.
Mm.
Liksom. För de 13-14 åren jag har varit i branschen, så har det hänt en eller två gånger att förvaringsinstitutet har tagit över fonden och förvaltningen helt enkelt, för att det har varit det bästa för andelsägarna. Och sen likviderar de fonden, kan man säga. Då.
Ja.
Jag ska inte nämna vilka det var, men...
Ja.
Det var faktiskt en fond som hade väldigt mycket onoterat som skulle haft noterat.
Ja.
Så där hade man brustit någonstans i... För det ska egentligen inte gå.
Nej,
och då är det bra att det finns, ja, ett förvaringsinstitut.
De står ju på andelsägarnas, försöker göra det bästa av situationen. Då.
Mm, ja.
Sen kan man, FCG har ju dessutom en separat riskenhet som inte får vara inblandad i det administrativt dagliga, alltså, som också tittar på olika limiter och vad det är för instrument. Och så att, och
det allt det här är ju... Här, instrument och limiter.
Nej, men det finns ju, regler. Det finns ju regler till exempel för hur stora innehav fonder får ha.
Mm,
och då får ju inte det överstiga liksom vissa regler.
Och det här står ju under väldigt strikt tillsyn under Finansinspektionen.
Mm.
Ja. Jag tänker här att vi ska avsluta de här med generella grejerna kring indexfonder, och sen ska vi i nästa avsnitt prata mer om de specifika fonderna.
Ja.
Men när vi hade vår fika tillsammans så pratade vi om några liksom så här nyckeltal. Och jag tänker ju så här att när man pratar om indexfonder, så ett viktigt nyckeltal vi pratat om, det är avgift.
Ja.
Jag brukar säga att tumregeln är under 0,4% i avgift. Det är så här max man ska sträcka sig. Har du någon tumregel?
Vi säger så att vi ska ha låga avgifter.
Ja.
Och dels det vi tar ut ska vara rimligt. Men vi tittar också på hur prissätter marknaden. Så vi har liksom ingen... Vi tycker väl också att 0,4 är en övergräns för den typen av fonder vi har. Men så alla bolag, och sen vi kommer in på fastighetsfonden, den kommer att ha en lägre avgift än så.
Ja. Precis, men då fick ni en cliffhanger här till nästa avsnitt, bara fastighetsfonden.
Det är också, vi tycker det här är kul och vi vill skapa någonting, vi vill konkurrera med etablerade aktörer, men vi vill ju också på lång sikt kunna tjäna pengar.
Ja.
Det är klart att det var någon fråga på fika tillsammans angående utmaningar med likviditet i mikrobolagsfonden potentiellt. Vilket den personen insiktsfullt hade rätt i, att den kan inte bli 5 miljarder stor. Utan då har vi stött på likviditetsproblem, framförallt när det görs omviktningar i index. Då.
Vi måste göra att, i och med att du säger så det är viktigt att säga så att i ett litet bolag, så om det kommer in för mycket pengar i fonden och ni procentuellt ska fördela det på det lilla bolaget, så sluta med att ni äger hela bolaget.
Ja, eller bara vi äger 5%, då kanske vi driver kursen liksom, och det vill vi inte. Så då, den kanske bara kan bli, vi har inte satt någon exakt gräns, men den är inte så hög. Och då kan vi inte ta 0,1%, för då kommer den alltid ge en förlust liksom, utan då måste man ha 0,4 för att den överhuvudtaget ska kunna göra något överskott. Då. Ja.
Och återigen, värt att komma ihåg, dig som lyssnar, 50% av det går till Nordnet eller Avanza-ish.
Mm.
Så att när vi tittar på indexfonder, så är det viktiga så här, låg avgift tycker jag. Jag brukar säga 0,4, och det är så här generellt. Ibland kan vissa få typer av indexfonder kan ligga på 0,2. Men det är ganska ovanligt. Sen har vi pratat så här, avvikelse mot indexen. Har du varit inne på tracking error eller aktiv risk?
Vi, istället för att använda en sån metric, så har vi lite mer konkret avvikelse i punkt när vi så vi tittar i.
Men där brukar jag ju också tänk för den som lyssnar, så när man tittar på er fond eller man tittar på vilken fond som helst, så tracking error kan man säga på Morningstar, och då vill man egentligen så här, poängen är det ska vara så lågt som möjligt. Liksom så här, snittet på alla indexfonder är 38 baspunkter, 0,38. Vanguard, som anses vara liksom de största bästa i världen, de ligger på 5 baspunkter.
I tracking error.
Precis, alltså avvikelse.
Vi kan väl, var hittar man det någonstans?
Morningstar, på Morningstars hemsida.
Mm.
Och sen så tänker jag också att man brukar prata om active share, eller aktiv andel, som är ett mått på hur mycket av fondens innehav finns i jämförelseindex. Att om jämförelseindex har 100 bolag, har fonden liksom 100 bolag. Och här vill man också lite ointuitivt, vill man ha 0 active share. Så att det är också en sånt här nyckeltal om man vill utvärdera det själv.
Vad är då 0?
0, att man vill ha att active share är egentligen så här, en vad ska man säga, omvänt nyckeltal för indexfonder. För man active share säger så här, hur stor del av en fonds innehav avviker mot index? Är du med? Mm. Om 100%, då avviker 100. Alltså där finns inget överlapp mellan index och fonden.
Nej, precis.
Hänger du med?
Ja. Och då vill man det ska vara så litet som möjligt. Så du sa noll.
Noll. Ja. Så att i en indexfond så vill man ju ha noll avvikelse mellan jämfört. Och det kallas då för active share eller aktiv andel. Och det var ju du sa du i ett förbigående. Så här, nej, men vi vill ha så liten eller i princip obefintlig avvikelse mot index.
Och då kommer man in på något som också är väldigt viktigt för oss. Ja. Och det är kanske mest specifikt för oss. Att vi vill verkligen följa index och ha alla aktier. Så bara ta som ett exempel. Och varför vi vill det är för att man faktiskt ska kunna benchmarka oss mot index.
Yeah.
För det, om man tar alla bolag då, som om man börjar då från 27 oktober när vi lanserar den förra året, det är ungefär 9 månader, inte så jättelång period.
Ja, 2020.
Ja. Och då är det den ska då ha börsens alla bolag. Så finns det en annan Sverigefond, index, som inte har alla bolag, men man kan tro att den har det. Det står att de inte har det, men om man inte kollar noga. Om man jämför från 27 oktober tills, jag tror det var igår jag kollade, då skiljer nästan 4 procentenheter i avkastning på de två fonderna. Vilket är extremt mycket, givet att vi pratar om några punkter hit och dit i arvorden. Och lyckligtvis så är det vi som är 4 procent bättre nästan. Så vad man ska veta att en indexfond som gör avvikelse då från ett visst index. Det är skillnad på en fond på som aktier och en fond på som aktier, även om man kanske är en Sverigefond. Man ska, och jag säger inte att någon har presterat bättre eller sämre, jag bara säger att det är väldigt olika skillnad på vad man har i fonden.
Mm.
För en sån stor skillnad ska det ju i princip inte kunna vara, tycker jag.
Nej, och då kan man också säga att många av de här avvikelserna, det kommer vi också prata om i nästa avsnitt, handlar till exempel att man har tagit ett aktivt beslut. Ja, men vi plockar bort den här typen av bolag för att vi tycker att liksom det är hållbarhet.
Yeah. Oftast är det två saker. Det är hållbarhet, är ju en vanlig. Yeah. Den andra är ju att man helt enkelt inte vill hålla på med exempelvis de minsta bolagen. Så då tar man bort dem, för det är mer administration. Så det är de två, skulle jag säga.
Ja. Så att det är liksom, det är viktigt att man vet där. Sista så här nyckeltal som man brukar prata om kring indexfonder. Ett är antal bolag i fonden.
Ja.
Jag vet inte, ibland så har vi också haft diskussion på forum, så tror jag, hur relevant är det nyckeltalet? Skulle du säga till exempel en fond som har 1500 bolag bättre än som har ett 6000 bolag? Alltså en fond som har liksom 100 är bättre än 5. Men så här, går det någon gräns, tycker du?
Generellt skulle jag säga att det är nog viktigare vilka bolag det är än antalet bolag.
Då får du säga,
nej, men tänk då en globalfond.
Ja.
Jag kanske hellre vill ha fler länder med för en bättre spridning än att ha fler bolag i samma land exempelvis. Mm. Förstår du?
Ja, absolut.
Så, det viktiga är liksom att man får med det viktiga än att man har x antal bolag, kan jag tycka.
Ja. Ett annat mått som man också brukar ofta prata om, men som jag ibland kan tycka är så här, vanity stat.
Det vet jag inte vad det är.
Att alla egentligen lite mer, nej, men så jag ska inte säga så, att det handlar mer om fåfänga. Det är ungefär som, hur många följare har du på Instagram? Och är det så här bara, ja, men det är inte volymen. Det är inte volymen. Men det är så här, förvaltat kapital.
Ja.
Men där, som du var inne på, att förvaltat kapital kan vara väldigt relevant när det gäller till exempel de minsta bolagen.
Ja.
Är det liksom så här, när man väljer en indexfond, ska man titta på mängden förvaltat kapital? Är det relevant, tycker du?
Nej, jag tycker inte det egentligen har någon påverkan på en indexfond. Ja. Utan det enda är just att mikrobolagsfonden, den har en övre gräns på hur mycket. Ja. Men sen är det ju som vissa insiktsfulla, lite, jag tror på Rika Tillsammans och på Twitter, har skrivit att när en fond startar, då får man ju inflöden, och går det bra så får man liksom procentuellt ganska stora inflöden. Och då blir det initialt högre courtageavbränning. Vi kommer komma tillbaka till våra fonder sen, men plus alla bolag har vi liksom i förvaltningen fullt precis spot on. Men i januari, februari hade vi en extrem procentuell ökning av fondförmögenheten, och det innebär att de få punkterna i courtage som vi betalar, eller fonden betalar när man köper de aktierna, det får en signifikant påverkan då. Men om man tar sedan senvåren så liksom har den ebbat ut, och nu följer vi index X förvaltningsavgiften mycket väl då. Men i början hade vi ett antal punkter då som vi avvek på grund av.
Och det, man, så det, inte, det kommer in mycket kapital.
Bara ta ett påhittat exempel, men ungefär så blir det. Så att du har 10 miljoner i fonden en dag, och så kommer det in 10 miljoner nästa dag.
Mm.
Vilket inte är helt, liksom, det kommer inte hända, men bara för att ta ett extremt exempel. Då har du ju när den dagen är slut 20 miljoner i fonden, givet att vi ser att börsen är flätt. Men på de 10 miljonerna har du ju då betalat, säg, 3 punkter i courtage.
Yeah.
Och då ska ju de miljoner som finns i fonden belastas med de 3 punkterna. Och det blir ganska mycket procentuellt då.
Jag känner mig lite dum nu, för jag har inte frågat vad det här med punkter.
Först
tänkte jag så här, men det är någon procent.
Det är en hundradel, en baspunkt är en hundradel av en procent. Så det är lite
0,01%.
Ja, är det en promille då?
Nej, det är en baspunkt.
Det är en finanslingo. Det var likadant när jag började höra det första gången. Vad är det?
Jag tänkte så här, men vi kommer till
istället för att säga 0,20%, ja, så säger man 20 punkter.
Ja.
20 baspunkter, ja, men så förkortar man det till 20 punkter.
Nej, sorry, det blir ibland det man... Ja. Men, det är
men poängen, hur detta oftast dyker upp, ja, är på Avanza. Man går in på plus alla bolag och så står där avgift. På Avanza står det så här 0,25, och sen hör man oss, men avgiften är 0,2, och så står det ner och så, vara förvaltningsavgift 0,2. Och sen går man in en månad senare så är den kanske 0,27, och så är de så här, har de smyghöjt avgiften i fonden?
Ja.
Nej, det är bara att det har varit stora flöden, och när stora flöden kommer, då har liksom avgifterna som man betalar en större procentuell påverkan. Men ju större fond, desto mindre blir det. Så ju större fonden blir, desto mindre blir den här påverkan. Det är därför de största fonderna, som Länsförsäkringar Global, där märks ju inte transaktionsavgifterna i förhållande till storleksmassan på fonden. Håller du med?
Absolut. Sedan tror jag att hålla... globala aktier har andra kostnader förutom courtage också, som många veckor små, men så är det ju, det går inte att undvika.
Ja. Men jag tänker så här, jag tycker att detta är så här superspännande. Nu har vi pratat ganska mycket generellt om indexfonder. Jag tänker att i nästa avsnitt så ska vi dyka ner i de nya fonderna. Du har redan cliffhangat här att vi ska, och att ni kommer lansera en fastighetsfond. Vi kommer att prata lite mer om den här småbolagsfonden, som är en av mina favoritfonder som jag brukar rekommendera i våra modellportföljer. Och sen tänker jag att du ska få svara på lite liksom så här kontroversiella frågor, så som sämsta rådet i finansbranschen. Liksom,
vad du läser nu,
liksom vilka råd du skulle gett till dig själv.
Din största guilty pleasure.
men jag tänker att... du kan titta på det andra avsnittet, bara ta liksom en kopp kaffe, och så kan du fortsätta titta på nästa avsnitt som ligger ute där också. Så att, stort tack så länge.
Tack
Emil.
Så
ses vi i nästa avsnitt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.